Jag firar till London och ger klarsignal. Men hela saken måste hållas hemlig, sa Günther. Jag var överförtjust. Redan nästa natt transporterades den stora bomben till England med flyg. Flera år efteråt påminde jag Günther om vårt samtal i bilen från Sigtuna den där julikvällen och beslutet han fattat då. Jag sa till honom att över det beslutet kan ni alltid vara stolt. Lite försynt svarade han, inte stolt, men tacksam.
Och Mallet, som hade många vänner i svenska regeringen och särskilt Boheman och Marcus Wallenberg, var mycket omtyckt. Han ansågs ofta i London att vara för mycket omtyckt i Sverige och kallades ofta för Windy Vic, därför att han blev så nervös när kriserna kom. Men till slut måste man säga att trots att han opponerade sig ofta mot våra mera direkta handlingar, som till exempel blockadbrytningen, så var han en stor tillgång.
Våren 1945 sändes Victor Mallet till Madrid. Efter ett långt liv i diplomatins tjänst drog sig Victor Mallet med maka tillbaka till ett hem ute på den engelska landsbygden. I huset i byn Wittersham i Kent söder om London bor nu Mallets son Philip med hustru. Som sann engelsman var en av Mallets passioner att odla rosor. Här tillsammans med makan Peggy. När Mallet tänkte tillbaka på Sverigetiden var det med glädje.
Enjoyed his time immensely. Not only did he feel he was doing a good job for his country, but he loved living in Sweden. He had great many Swedish friends, and as I've said, he loved playing tennis, golf, shooting elk, fishing at Em, and everything else. If you look out there in the passage there, you will see the elk which he shot at Stjärnfors.
Ända till slutet av sin levnad kom Victor Mallet då och då tillbaka till Sverige för att hälsa på gamla vänner och pröva sin jakt och fiskelycka. Victor Mallet adlades för sina insatser. Hans anteckningar om sitt liv som diplomat är högintressant läsning, inte minst den del som handlar om Sverigetiden.
I suppose that my father living and working in Sweden with the Swedes was better able to see the value of Swedish neutrality than someone like our Prime Minister Winston Churchill sitting in London, whose whole life was to beat the Germans. Nothing could be done until the Germans were beaten. And as he saw it, every little bit of help from the Swedes, help from the Indonesians, help from whoever it might be, would be a little extra towards winning the war. And Britain desperately needed to win the war, and it was not really until Russia and America were with us that he could see any way out of the heroic stand in which he and Britain was stuck, if I may say so.